Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär.
I dagens avsnitt träffar jag Martha Åhlund som är Vice President People Inclusion and Culture på Universal Music. Vi reder bland annat ut dessa begrepp och betydelsen av dem hos Universal. Vi pratar om allt från Marthas tidigare resa och erfarenhet till arbetet med employee branding, alltså hur företag kan göra sig attraktiva för talang. Mer saker vi diskuterar är förändringsarbete, krishantering och framtida utmaningar som arbetsgivare och hur man som arbetssökande kan göra sig attraktiv. Det här och såklart mycket mer i dagens avsnitt.
Välkommen till Musikbranschpodden, Martha Åhlund.
Tack så mycket, vad roligt att vara här.
Det är jättekul att ha dig här.
Ja, tack.
Jag ser jättemycket fram emot det här samtalet.
Det är jag också, verkligen. Det ska bli spännande att prata med dig idag.
Vi har träffats några gånger och vi har pratat och vi har haft möte. Och du var här nu en stund innan och det som slår mig med dig, vi pratade om det också, att du är så sjukt proffsig. Alltså din professionalism eller vad man ska säga och ditt driv. Du är väldigt välformulerad med kloka tankar.
Tackar.
Utan att det känns påklistrat eller regisserat kan man väl säga.
Det var ett fint omdöme, tack så mycket. Jag blir glad att höra.
Ja men vad kul. Och är det någonting som, för du jobbar ju med människor, HR, har jobbat med stora bolag.
Ja.
Vad kommer ett sånt liksom... Vet du själv var det skulle kunna komma ifrån?
Nej, men alltså jag skulle nog säga att jag har nog ett, man ska inte svära då, men ett jäkla fokus, så skulle jag säga.
Alltså,
nej, men det är nog väldigt mycket att jag har mycket tankar på okay, vad betyder det här för den här personen? Hur kommunicerar jag? Vad är det liksom jag vill att folk ska få med sig? Eller... Framförallt så lyssnar jag väldigt intensivt. Mm. Så att jag liksom är nog väldigt fokuserad där i samtalet. Det ska jag nog säga.
Mm.
Att det kommer nog från att säg inte att det blir välformulerat, men jag tror kanske att man kan uppleva att jag är välformulerad för att jag faktiskt har lyssnat.
Ja, exakt. Och speglar det personen kanske har uttryckt eller sagt eller liknande.
Ja, jag vet faktiskt inte, men någonting sånt tror jag.
Ja.
Men jag brukar få höra att jag är väldigt fokuserad. Liksom,
men var kommer det ifrån då? Att, alltså, förmågan att lyssna och ha fokuset, någon slags empati, att vilja väl mot den andra människan kanske?
Men jag tror att jag är så som person. Jag tycker att liksom saker och ting är viktiga och jag tycker att människor och känslor är viktiga.
Mm.
Och så tror jag också att liksom om jag kan hjälpa till på något sätt så liksom det är min absolut största, liksom, det är det jag vill göra.
Mm.
Och därför blir det viktigt det man säger. Jag är väldigt dålig på småprata eller kallprata eller prata om saker som inte betyder någonting egentligen. Typiskt liksom svenskt mingel skulle jag säga. Det är liksom det värsta man kan sätta mig. Jag säger alltid något knepigt då för att då liksom... För det betyder inte så mycket.
Nej.
Men däremot, så, det som vi brukar skämta, jag och min man, att liksom, på en fest så hittar han oftast mig längst in i hörnet och pratar om någons barndom.
Yeah.
Eller vad de ska göra med sin chef som de inte har någon bra kontakt med. Där hamnar jag.
Yeah. Men då är det, ja men precis, det är djupet i samtalet som vi också vill åt på något sätt. Liksom.
Absolut.
Jag kan känna, jag är samma, alltså, så här mingel... Och småsnack är jag så fruktansvärt dålig på. Alltså enligt mig själv. Och jag tycker att det är jobbigt.
Ja, men det är energikrävande.
Ja.
Att liksom försöka hålla igång en dialog om saker som inte betyder någonting. Mm. Som kanske liksom blir lite, förstår man rätt när jag säger, när det blir lite ytligt.
Ja.
Där har jag svårt att hålla det varmt. Ja. Och liksom, där paddlar jag nog som en anka lite grann så.
Samma här. Men det finns ju några, jag lyssnade på, och nu kommer jag inte ihåg det bara, men jag lyssnade på en podd häromdagen där, det var Elon Musks bror, vad heter han, Kimball Musk eller något sånt där. Han driver ju några restauranger och liksom har stått väldigt mycket i köket och har några liksom icebreaker-frågor, tre stycken som han sa, som nästan alltid leder till djupa diskussioner.
Just det.
För han sa också att han är jätteobekväm med small talk liksom.
Ja, ja.
Och just kopplat till, men vad är något som du har gjort senast som du är passionerad över?
Ja, ja.
Den lilla.
Just det.
Har lett till djupare och djupare och ja. Djupare och djupare och djupare.
Ja. Nej, men det är ju liksom att så här, jag tror liksom att det är small talket, då kan jag hamna nog ganska i den personligheten att liksom ställa mycket frågor, men att liksom ja. Själv försöka hålla igång varmt samtalet,
ja.
Där blir det kanske lite mer, jag tror att när man har den bakgrunden, vi kommer säkert komma in på det senare, men i hela mitt liv, så jag är 41 nu, så har ju jag fått frågan så här, var kommer du ifrån, vad heter dina föräldrar, vart är du uppväxt, och den frågan har liksom alltid varit väldigt komplex för mig, det är typiska mingel i Stockholm på ja. Middagarfrågor, och då är det så här, ska jag svara en kort svar eller ska jag liksom säga som det är, och då blir det en ganska, då blir det djupa samtal och då blir det längre och diskussion och så att jag tror liksom att det där med att säga saker på riktigt eller ha konversationer på riktigt har nog varit en del av att forma mig.
Mm.
För att jag har liksom alltid egentligen på något sätt behövt förhålla mig det på något sätt.
Mm.
Tror liksom att när man är 8 år och kommer hem till en kompis i första gången och ens kompis föräldrar frågar liksom, men dina föräldrar, dina riktiga föräldrar då? Vad heter dina riktiga föräldrar? Och då tror jag så här, nej men är det viktigt att liksom så här, kunna säga någonting som inte bara låter påhittat, måste vara äkta och kunna svara.
Mm.
Mm.
Du har jobbat i musikbranschen kan man väl nästan kalla det i drygt ett år, va?
Ja, exakt. Ja. Nästan ett år har det gått nu.
Ja. Mm. Och du klev in och började jobba på största skivbolaget Universal.
Ja.
Det första liksom så. Om vi backar lite så där, vad... Det du jobbar med, jag kommer ihåg när vi pratade första gången, då nämnde du att det spelar ingen roll i vilken bransch jag egentligen jobbar, utan jag har fokuset på människorna som är där.
Just det.
Vad kommer det ifrån? Liksom? Du jobbar med det som klassiskt kallas för HR.
Ja, just det.
Men din titel är ju People, Inclusion and Culture.
Ja, exakt.
Exakt. Men HR, liksom, vad kommer det, nyfikenheten mot andra människor?
Ja, jag tror liksom att det är att alltså human resources som det hette förr var ju kanske tidigare en liksom mer administrativ roll där man liksom såg till att folk fick betalt i tid och att de registrerade sina sjukdagar och att man nästan fick bli kallad till HR när man inte hade gjort någonting som förväntades av en. Jag tror liksom scopet på de liksom senaste 10 åren har nog breddats till att vi hamnat i situationer nu som till exempel handlar om psykisk ohälsa, livshjulet för en människa. Hur borde man titta på prestation och kompetens? Alltså de två liksom variablerna är ju lite olika.
Mm.
Att kunna förstå helheten. Och det tror jag liksom att som den delen som jag jobbar med när det gäller people, culture and inclusion så handlar det ju väldigt mycket om att vad ska vi göra för det yttersta för att människor ska växa hos oss? För att vi som bolag ska växa och utvecklas. Hur skapar man team? Hur gör man starka team som trivs och mår bra på jobbet? Det är precis som liksom i idrotten att ett fotbollslag som börjar prata negativt till varandra och inte längre kan relativt, utan man börjar liksom blame game att berätta för den andra vad de gör för fel. Då händer det väldigt mycket som är... inte ha någonting med arbetsuppgifterna. De kan fortfarande vara lika duktiga på fotboll, men det händer någonting här uppe.
Mm.
Och det tror jag har liksom blivit en förståelse i arbetslivet också, att vi är människor och det är mycket som påverkar oss. Och för att vi ska vara vårt bästa och kunna prestera så handlar det väldigt mycket om att få en helhet, en holistisk del.
Mm.
Och där tror jag många inom HR, liksom det är det man oftast brinner för.
Mm. Mm.
Se helheten.
Exakt, och då spelar det egentligen ingen roll själva produkten som företaget säljer, eller?
Mm.
Eller finns det någonting som har där också i din karriär? Ja. För du har jobbat på H&M till exempel.
Ja, just det.
Eller på Oracle.
Ja.
Och nu, alltså de skiljer sig otroligt i vad produkten eller tjänsten som företaget säljer handlar om.
Ja.
Finns det någon navigering där som du har tänkt på?
Mm.
Liksom, vad du har varit nyfiken på?
Nej, men jag tror så här, att man liksom, så här oavsett vad man gör, vilken bransch man än är i eller vilket yrke man än är i, så behöver man någonstans ha en förståelse för produkten eller tjänsten. Och det är alltid en bonus ifall man brinner lite extra för den delen. Och som jag sa, på de här 10 åren, jag har jobbat inom HR eller rekrytering eller så de senaste 15 åren i alla fall, att i början så kanske man liksom gjorde mer det här administrativa, då spelar det egentligen ingen roll vad de ute liksom på möten pratade om.
Mm.
Men i den funktionen som jag har idag och som jag liksom ser HR framtiden för, liksom för people inclusion and culture-delen, så handlar det mycket om att förstå vad verksamheten liksom brinner för, vad är det som är viktigt för oss, vad är det vi faktiskt vill uppnå.
Mm.
Och att det får inte jag reda på i ett HR-system. Det får jag ut av att träffa människor, att sitta med på A&R-möten, förstå vad projektledarna har för på gång. Hur ser det ut just nu för en av våra artister som ska precis släppa en release eller ska ut på turné, för att förstå, okej, vad är det som ska till? Vad är det vi ska addera här som gör att det här blir bra för alla inblandade?
Exakt.
Mm.
Det här just kopplat till det här med att förstå sig på produkten eller branschen och att ha liksom en antingen brinna för den eller förstå den, tycker jag att vi har märkt mycket från vår sida när det gäller utbildning, att många aktörer i branschen och även organisationer har börjat förstå att även funktioner som sitter på ett väldigt, 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 väldigt smalt område behöver ha det holistiska perspektivet på branschen.
Just det.
Och förstå, men vart genereras pengar utifrån musiken. Även om jag sitter på en administrativ del och bara räknar i ett Excel-ark,
just det,
så behöver jag ha en förståelse för vart kommer de där siffrorna som är inne i mitt Excel-ark.
Just det.
För att kanske lättare då kunna kommunicera med andra avdelningar, förstå liksom relationen mellan då det eller insatser som företaget gör eller liknande. Så jag tror att det också är lite större grej som börjar komma upp, att förstå helheten av en bransch. Sådär.
Jag tror att när man liksom tänker på liksom en vanlig arbetsdag, för vilken roll du än har, så är det fullt med decision makings.
Ja.
Du ska på något sätt ta små beslut hela tiden. Det kan vara större, de kan vara mindre, speciellt i en värld som liksom just nu är präglad av förändring och förändringsarbete. Mm. Om du inte vet vad du ska basera dessa decision making på, så är det ju svårt att ta rätt beslut, att faktiskt veta vad man ska välja och titta på, vad är det som går tillbaka historiskt och se på och lära mig av för att sedan kunna liksom göra bättre beslut framöver. Och där tror jag som du säger att om man, oavsett, men jag tänker när jag går in på morgonen, jag tycker det är så härligt när man kommer in på kontoret på morgonen, och sen första jag träffar en kvinna hos oss som heter Evelina, som liksom, hej Martha, hur mår du? Ja, men det, idag kommer hända det här och här. Och sen så går man ut och så sitter några i köket och tar en kaffe och pratar precis om någonting som precis har hänt på YouTube, med någon artist som har uttalat sig eller vad det nu kan vara. Sen går jag förbi vårt team på Universal som jobbar med International. Och de kanske är helt någon annanstans och pratar om vad just Ariana Grande ska göra just nu och vad som kommer hända i Sverige på grund av det.
Mm.
Det är liksom hela tiden ett in- och ut-perspektiv. Det händer en massa saker som gör att när vi sen sätter oss på ett möte tillsammans, så kommer alla de här människorna in med olika erfarenheter och upplevelser av liksom våran arbetsplats innebär. Och där tror jag liksom att ju mer man är insatt i att förstå att på finance gör man det här, eller i vår royalty-avdelning, det här är viktigt för dem, eller från våra, jag pratade med din kollega här angående till exempel labs där våra kreatörer, många av våra kreatörer jobbar, att förstå, okej, det här är flödet och här kommer mitt arbete. Då ska jag maximera min tid i det här flödet på bästa sätt.
Mm.
Och det gör jag genom att veta vad som har hänt innan och vad som ska hända efteråt.
Hur upplever du att det, för det handlar ju om precis om det, men att inte tappa fokus, som vi var inne på, att du har sylvast. Om alla inte har det fokuset att fokusera på sin del att prestera det så bra som möjligt, utan liksom glider mellan det här före och efter för mycket, kanske i tankar.
Just det.
Som stör det faktiska arbetet.
Mm.
Hur tror du att en liksom chef eller ledare eller någon som du skulle kunna motivera och hitta tillbaka till ett sånt fokus för en sån person?
Nej, men jag tror så här att en av de sakerna som jag och våra ledningsgrupper på de olika bolagen, för jag jobbar ju med flera olika bolag och lablar och har olika personer att förhålla mig till med olika verksamhetsområden och så vidare.
Mm.
där vi har liksom som en gemensam nämnare, det är ju ledarskapet. Att kunna se hur gör vi ett så tydligt och bra ledarskap som möjligt så att vi kan ge den trygghet och stabilitet runt arbetsuppgifter, runt liksom förväntningar och så vidare. Så att man kan fokusera.
Mm.
För jag tror att har man inte de sakerna på plats, då blir det lätt att tankarna glider iväg. Och någonting som vi pratar väldigt mycket om just nu är ju till exempel det här med feedbackkultur.
Mm.
Att om man inte får feedbacken och hör att man just nu glider det faktiskt lite iväg. Eller så här, det här liksom hela tiden pekar tillbaka mot riktningen, resan, vad det vi ska göra. Att man inte inspirerar och berättar, det här blir en spännande del, vill du vara med på den här resan? Då är det lätt att hitta andra sidospår som gör att man tappar fokuset.
Mm.
Och där gäller det att kunna vara med och bidra och stötta som chef, som bolag. Det handlar om att hitta... Det som jag sa, det här att en person som kommer in på bolaget är ju inte bara en person som jobbar hos oss, utan de har en familjesituation, de har en karriär, de har liksom så mycket runt omkring sig som gör att som ledare och chef, om du inte vet vad det är, så kommer du heller inte kunna identifiera varför fokuset tappas.
Mm.
Men om jag vet att, men hej Andreas, nu vet jag att du precis har gjort det här, hur går det för dig?
Mm.
Finns det någonting jag kan göra för dig för att hjälpa dig med dina arbetsuppgifter?
Yeah.
Eller vad behöver du utav mig? Jag brukar ofta ställa till frågan till våra medarbetare, vad är det som tar mest av din tid just nu?
Mm.
Och när de sen svarar då, så här, känns det positivt eller negativt det här tiden det tar från dig?
Yeah.
Och då säger jag, men vissa är ju så här, ja, det går alltid bra. Och det är bra, men det är ju också mitt ansvar att fråga, fast är det så bra som du säger?
Exakt.
För du vet att jag finns här.
Yeah.
Och jag hjälper gärna till.
Mm.
Och om det är någon som kanske liksom har mer utmaning och känner att nej, men det här det känns inte så just bra just nu. Jag har mycket, men det känner mig mer som en negativ stress.
Mm.
Okej, vad kan vi som i vår struktur eller vårt arbetssätt eller ledarskapet göra för att underlätta, för att få den här negativa stressen att liksom lättna och göra det liksom bättre för medarbetaren? Så.
Ja, för det kan ju vara svårt som du säger att man klistrar på någonting hos arbetsgivaren eller någon frågar hur är det liksom, jo men det är bra, det funkar,
just det.
Man biter ihop eller sådär. Det är svårt att öppna upp, så du behöver ju trust liksom på något sätt mellan arbetsgivare eller kollega eller chef eller vad det nu kan vara.
Just det.
Har du själv upplevt, jag tänkte det här, att glida från fokuset tidigare i din karriär någon gång?
Ja. Men så bra fråga. Jag ska faktiskt säga det att liksom, du var inne lite grann på varför hamnade jag där jag hamnade.
Mm.
Jag skulle vilja säga att en av de orsakerna till att jag hamnade är att jag fick chansen att ha så bra chefer som faktiskt liksom inte tog mig örat, men som sa, Martha, vi tror att du har liksom kapacitet för det här, men då behöver du fokusera.
Mm.
Och de faktiskt påtalade oönskade beteenden som jag hade och var lite mer i, liksom, i direkt coachande. Och vi skulle kunna prata flera timmar om situationsanpassad ledarskap, men att faktiskt förstå att jag hade det där fokuset, men däremot så kanske jag hade andra saker som jag också behövde ta tag i för att kunna hålla mitt fokus. Och jag tror att det är också därför jag jobbar med det. Jag vet att får man den hjälpen så kan det göra liksom underverk för en som person. Och jag skulle ta som tydligast från min egen karriär, så tror jag att när man är ung så är det så mycket man ska balansera. Man vill vara en del av ett sammanhang. Det är viktigt att visa att det går bra för en. Man kanske inte tar hand om sig på det sättet som, jag menar, 20-åriga Martha och liksom 41-åriga Martha. Det är två helt olika personer. Då handlar det inte om liksom en FOMO. När jag var yngre kanske liksom mer så här, vad händer på stan? Just det, det är fest, men jag borde egentligen, jag ska göra ett möte imorgon. Ja, men jag går dit en stund, får inte missa någonting. Medan nu så är liksom för mig viktigt, nästan som min idrottare, att liksom se till att sova, se till att äta, när jag äter stoppa i mig mat som ger mig näring, inte bara fyller liksom en funktion.
Mm.
Och man kan nästan gå tillbaka lite grann till Maslows behovstrappa, att liksom checka av, har jag gjort de här sakerna, då kommer det gå bra.
Mm.
Och den yngre versionen av mig gjorde nog inte det, utan där tror jag liksom min behovstrappa handlade mer om just behovet att få vara med, att få vara delaktig, att få känna att liksom det går bra nu, till att lite som när vi pratar om det här kallpratet på minglet, att men hur känner jag faktiskt och vad behöver jag för att det ska bli bra?
Yeah,
exactly. Så det tror jag liksom är en väldigt stor skillnad mellan början på karriären och vart man är någonstans just nu.
Mm.
Så när jag var yngre definitivt var jag ute och svängde och hängde och liksom inte riktigt förstod den där delen.
Härligt, och då tyckte ju du det var jättejobbigt det här med, jag tänkte inte ens på det med introduktion och småsnack som jag skrev till dig att jag skulle prata och så inleder vi med det och du bara, nej men jag gillar inte kallsnack.
Nej då, det går bra.
Yeah. Det går bra. Idag, och din roll nu då, vi hoppar fram lite, eller så här, vi gör så här, vi stannar kvar lite grann i dåtid. Och finns det några liksom, nu har vi pratat lärdomar och sånt där, men kopplat till ditt eget arbete då, finns det konkreta liksom modeller, metoder, processer eller saker som du tar med dig från tidigare erfarenheter in i din nuvarande roll?
Ja, men jag tror att en av de delarna som jag brukar säga så här, kan du räkna, alltså om du förstår ekonomiska siffror eller om du kan försäljning, så kan du egentligen göra vad du vill i livet så senare. Och det handlar om att liksom i siffror och förstå vad som faktiskt är lönsamt eller hur saker och ting hänger ihop. Framförallt liksom sammanhanget att hur hänger saker och ting ihop. Alternativ försäljning, att lära dig förstå olika människor, olika beteendestilar. I försäljning behöver man också vara väldigt modig. Jag vet inte hur många samtal man måste lyfta så man får ett nej och sen fortfarande orka lyfta samtalet, liksom telefonen 100 gånger till. Att just det här med att vad jag tar med mig från tidigare erfarenheter, så handlar det väldigt mycket om att liksom se målet, se helheten, att det inte är den där avgörande stunden när misstaget gick som kommer få stå och falla på hur det kommer gå framöver, utan mer att liksom inte ge upp, att liksom vara med någonstans på resan. Och utifrån när det gäller modeller och strukturer, att om man som bolag inte har till exempel career path, alltså att om inte jag vet att om jag gör de här sakerna så kan det leda till följande, så är det ju ganska svårt att veta vad jag ska liksom leda mot, vad jag ska jobba mot. Om man inte jobbar med en struktur som gör att man känner det som vi kallar för psychological safety, alltså psykologisk trygghet, så vet vi ju inte heller ifall människor faktiskt säger vad de tänker och känner, eller ifall de säger vad de tror att vi vill höra. Och därför så handlar det om att ha den här modellen att vi pratar om saker. Vi pratar om saker när det går bra, vi pratar om saker när det går mindre bra, och vi agerar om det är någonting som verkligen inte har sin plats. Och det gör ju att man kanske har en möjlighet att öppna upp till en kultur som har en mer trygghet i att misslyckas. Alltså kunna vara, det är okej att göra fel, och så löser vi det här tillsammans som team. Det är okej att kanske inte må topp just nu, men så länge du kommunicerar och berättar att, vet du vad, jag behöver lite extra hjälp, eller just nu känner jag mig så otroligt stark så ge mig en riktigt tuff utmaning, då får man möjligheten att vara den här personen, samtidigt som man också får möjligheten att vara den sidan som man kanske inte alltid är stoltast över, men den sidan som oftast lär en allra mest. Jag tänker på en av mina stora förebilder, tror jag, liksom jag har en bakgrund, jobbade på Manpower Group väldigt länge, och det handlade om en jättebra plantskola, ska jag säga, och då jobbade inte jag ute som konsult hos oss utan jobbade i koncernen, och då träffade jag väldigt mycket chefer och intervjuade väldigt mycket chefer, och de riktigt duktiga cheferna, de pratade väldigt sällan om sina framgångar, de pratade väldigt mycket om sina misslyckanden och vad de hade lärt sig under den resan. Jag tror att jag alltid kommer ta med mig en intervju som vi höll med ÖB, som berättade om en skandal som han faktiskt var med och bidrog till när han som ung pilot liksom kände sig lite spänningssökande, och vilka konsekvenser det fick. Och som han säger idag, att han, eller i början så handlade det om att han skämdes att han hade gjort det han hade gjort. Men idag är det hans största lärdom, som han tänker på det första han gör på morgonen. Kan jag stå för det här jag gör? Hur kommer det här påverka andra människor? Och det tror jag liksom alltid inspirerar mig, att liksom, jag vill att folk ska kunna komma till mig och säga att, vet du vad, nu går det inte så bra. Och så hittar vi en lösning tillsammans.
Det där är ju jättebra tänk. Men det är ganska lätt att säga sådär, men man ska misslyckas för att lära sig. Hur, och det är ju lättare ju fler gånger du har misslyckats så att du förstår det, varför det är så.
Just
också.
Det. Ja.
Men för någon som inte har riktigt liksom misslyckats och förstås den, man kanske har hört det väldigt mycket sådär, ja men jag har hört att man ska misslyckas för att lära sig och ställ dig upp igen och res dig upp och bla bla bla.
Alltså. Ja, ja.
Men för någon som aldrig riktigt har, hur lätt är det att få med en sån i liksom ett sånt mindset i ett företag?
Just det. Men jag skulle säga så här, liksom resan egentligen så här att när vi pratar på våra, vi har någonting som heter Startup Monday, varje måndag så pratar vi om vad som händer och vad som hände förra veckan och vad som kommer komma att hända. Vi pratar om saker och ting som är allting som har att göra med de anställda att göra, utifrån liksom att vi säger att nu ska vi ha en AV eller vi ska göra någon, vi ska gå på en kickoff eller vad det är, någonting som är. Men också pratar vi om inkluderingsfrågor, vi pratar om saker som vi skulle kunna gjort bättre. Så jag tror att man känner redan som ny och ung när man kommer in att här pratar vi om saker, alltså den delen. Sen så modellen, om man säger strukturen för det här, det är ju att man har ju one-to-one med sin chef. Man jobbar ofta i en faddermodell, vilket gör att du har en person du kan gå till under din tid, liksom, under din exempel onboarding. Att du kan ställa frågor, du kan prata, höra. Och också att vi hade en kväll här som hette Fail Night, när alla fick berätta om sina misslyckanden. Så jag tror att någonstans, om jag jämför för 10 år sedan, så skulle man aldrig prata om sånt här. Och det skulle liksom vara lite skrämmande. Det här är vad vi pratar om, bolagskultur. Jag säger inte att vi är liksom bäst i klassen på det här. Vi försöker jobba och hitta rätt väg som passar för oss. Men för oss är det viktigt att skapa den kulturen. Så att även om du är ny och kanske inte så senior i din roll, så ska du ha en känsla och förståelse för att det är okej. Men vad gör vi när det väl sker?
Precis.
Hur hanterar vi det här? Så att man också lär sig, okej, det är inte så att man kan liksom göra misstag på misstag och inte få någon liksom slags typ av konsekvens. Utan man ska kunna känna sig trygg i att gör ett misstag så finns det ett sätt att hantera det här.
Ja.
Och på vilket sätt kan jag liksom ta lärdom av det och gå vidare? Eller faktiskt är så här att ibland kan faktiskt ett misstag vara en helt ny affärsmöjlighet.
Ja. Verkligen, verkligen. Men om vi hoppar fram till idag då, och din nuvarande roll, People, Inclusion and Culture. Ska vi bryta ner de tre?
Ja.
People, Inclusion, Culture. De går ju ihop såklart.
Just det.
Inga konstigheter. Men finns det någon betydelse för dig och bolaget liksom hur ni definierar de titlarna?
Det finns det definitivt. Alltså people, det handlar såklart om människorna. Och där vill jag återigen understryka att det handlar inte om liksom administrationen kring människor. Det är en del av arbetet. Men det handlar väldigt mycket om att man ska känna sig sedd, att man ska se till att ta hand om. Vi har ett ansvar för våra medarbetare. Och det är ju liksom mitt yttersta ansvar i min roll. Att se till att våra medarbetare får den utvecklingsresa som de behöver, att de har de rättigheter som man ska ha, att det finns en tanke till varför vi gör saker som vi gör och kunna vara den som kommunicerar det i samtalen. Så det handlar people-delen om. När vi går liksom lite mer in på culture så skulle vi väl liksom prata om det som jag redan har varit inne på, men det handlar väldigt mycket om värderingar. Vilka värderingar är det som gäller hos oss, vad är viktigt. Det handlar också om att kunna say, honor the past. Att honor the past handlar väldigt mycket om att förstå var kommer vi någonstans ifrån, varför är saker och ting på ett visst sätt, och att inte säga såhär, vet du vad, nu, det är ett anslagstavlan, bort med det här så behöver vi om något nytt, utan faktiskt hela tiden testtrycka och se, okej, de här sakerna är en del av oss, varför är de viktiga för oss, vad är det som gör oss unika, som gör att man ska känna att just nu är du på Universal, just nu är du inom våran liksom sfär. Men sen också kunna jobba med att påverka och vad ska man säga, förstärka prosocialt vad heter det, förhållningssätt. Att vi tänker på att vi hellre liksom vill ha en kultur där vi förstärker positiva beteenden, saker som går bra, saker som vi gör mår bra av, men också sen att även kunna lyfta saker som inte är så bra. Alltså, och där kommer vi väldigt mycket till inkluderingsfrågan, så inclusion-delen. Att inclusion handlar ju oftast, kan ju många förvirra liksom vad inclusion är. Att det handlar om att vi ska göra någon slags kvotering av hur ska vår population se ut. Inkludering handlar ju om att hela tiden ha en medvetenhet, att liksom hela tiden revidera sig själv och fundera, okej, hur ser det ut? Nu har vi tänkt på det här, den här gruppen? Har vi tänkt på att ta in de här frågorna? Har vi tänkt på vad det här innebär för våra anställda? Väldigt mycket handlar också om minoriteter. Och det kan vara minoriteter i alla möjliga olika sammanhang. Det handlar om etnicitet. Det handlar om jämställdhet. Det handlar om kärlek. Friheten att uttala sig. Inkluderingen handlar om att vi faktiskt inte sopar någonting utan under mattan, utan att faktiskt se till att lyfta och prata om de här delarna. Det här är kanske en av de sakerna som jag brinner absolut mest för, skulle jag säga. Som jag tycker är liksom, den avspeglar sig på allting annat. Den har med kulturen att göra, den har att göra med människorna. Så jag tycker att de här tre hänger ju liksom ihop. Mm. Sen kan man liksom definiera tydligare på vissa delar. Men för att kort sammanfatta, people handlar om människorna. Inclusion handlar om att alltid tänka på helheten och speciellt minoriteten. Och sen så culture handlar om hur behandlar vi varandra. Vad behöver vi få må bra på jobbet?
Och det här handlar det mest om, jag tänker people handlar ju mest om de anställda i företaget. Men de andra två, inclusion och culture, blir ju lite grann som nästa steg också. Att man skulle också kunna inkludera artister, samarbetspartners, liksom under labels och så vidare och så vidare och så vidare. Hur brett handlar det om, så att säga? Förstår vad jag menar med frågan?
Jag förstår verkligen frågan, men jag tror att det handlar om en medvetenhet hela vägen. Från att vi börjar rekryteringsprocessen. Vad har vi för sätt att arbeta? Alltså strategiskt sett jobbar vi med rekryteringen. Vilka människor tar vi in? Vilka ger vi möjligheten? Vilka är våra partners, kunder, artister? Vad behöver de? Vad vill vi visa mer av? För där har vi också ett ansvar. Vi har en plattform där vi faktiskt kan se till att påverka de här delarna. Sen så handlar det också om att det kan vara allt från att om man tittar på musikbranschen historiskt sett så har det varit ganska mansdominerad. Vilket gör att om du har en kvinnlig medarbetare eller en medarbetare på vilket sätt som helst som väljer att gå vidare med familjesituationen, att hamna i den situationen när man vill gå på föräldraledighet, att den ska ju bara vara fylld med glädje och förväntningar och spänning och någonting nytt. Inte en oro för vad kommer det här betyda för mig? Vad kan det innebära i min arbetsroll? Det handlar också om inklusion och inkluderingsfråga. Många glömmer bort det. Att hur gör vi det för att känna att man ska känna så när man går på sin ledighet, att njut nu av din spännande tid framför dig. Vi finns här och du är välkommen tillbaka. Att stärka den känslan hos medarbetarna. Även som artist, att prata igenom. Hur planerar du? Vad vill du? Vad behöver du? Hur kan vi se till att det här blir en bra del för dig? Och där tror jag ofta att det liksom är inkluderingsfrågan från både artister och medarbetare handlar om att man har förstått att det finns utmaningar och att man har en plan för att försöka göra så mycket som möjligt för att liksom dra ner barriärerna för dessa utmaningar och istället skapa möjligheter där det inte har funnits tidigare.
Ja, för ni har ju en otrolig makt som liksom det största skivbolaget, både marknadsandelsmässigt och liksom störst antal liksom artister eller vad man ska säga, som också i sin tur har makt att liksom påverka, visa. Så det handlar ju mycket om liksom nästa ända ner till konsumentledet på något sätt, där ni kan vara med och påverka. Hur det är jättestora frågor såklart, och väldigt djupa. Hur pratar ni om det eller jobbar ni ända ner till det ledet, så att säga, konsumentledet?
Vi arbetar väldigt mycket med de här frågorna, både liksom i så här, vad ska man säga, town hall diskussioner eller i enskilda samtal eller i ledarforum eller vad det nu kan handla, team i grupper och så vidare. Sen tror jag att en av de delarna som, vad ska man säga, när vi pratar igen med HR, att liksom hur har den förändrats och så vidare. En av de största delarna är ju att HR digitaliseras, vilket gör att vi kan jobba med mätbara siffror, vilket innebär att vi kan titta på hur ser våran jämställdhetsbarometer ut, hur ser våran liksom population ut för målgruppen, vad är det vi vill liksom så här, varför vill vi bli bättre. Vi har mycket lättare att sätta specifika mål idag gällande inkluderingsarbete än vad man kunde göra tidigare. Där tror jag att liksom hur man ska kunna göra för att nå hela vägen, så är det så att om vi nu hoppas på att få en större repertoar inom en viss genre till exempel, som har varit mindre representerad eller i en lägre grad representerad tidigare, då är det liksom numbers game. Det handlar inte om att satsa på ett kort, då handlar det om att skapa en bredd och ge möjligheter, för att även där så måste man ju liksom plocka ut det som sen blir bäst för att satsa och investera i. Och där handlar liksom så här att lite grann den här trötten, att liksom hur mycket du stoppar in, desto större liksom blir utfallet här nere så småningom. Och någonstans handlar det också om att så ett frö, så att det får möjligheten att växa. Och det tycker jag ju ni på DMG är fantastiska på. Och jag, när det gäller att motivera kandidater och studenter som vill in i branschen, att få dem att förstå helheten, hur viktigt det är att förstå de olika bitarna. Och det gör ju att jag tror att liksom musikbranschen framöver kommer kunna se annorlunda ut och arbeta ännu mer dedikerat med de här frågorna.
Mm. Jag tänkte på just det här med kultur.
Mm.
En del kanske anser att kultur är någonting som händer tack vare, eller på grund av, man ser det som man vill, den liksom personalstyrkan som man har med den liksom mångfalden eller med de personerna som bidrar till liksom en kultur som händer, eller att skapa kultur internt i ett bolag, att jobba med människorna i bolaget. Vad är dina tankar kring att skapa kultur versus att låta det hända?
Mina tankar är ju balans alltid, att liksom låta det som händer hända och inte gå i vägen för det, så länge det har en positiv utveckling så att säga, annars måste man ju agera. Men sen så också sätta upp ramverk och strukturer för att se till att man också får en kultur att hända. Och då handlar det allt från att fira framgångar, fira liksom personliga individuella insatser, men också fira som team. Att kunna se, okej, vad behöver lite extra utrymme nu för att kunna få växa och bli ännu starkare del av kulturen. Där skulle jag säga att liksom, det handlar om ett arbete som jag gör tillsammans med mina medarbetare. Jag kan till exempel sätta upp en grupp som jobbar med vissa frågor, men sen så är det deras idéer, det är de jag vill ska komma fram, och det är de som ska få skapa, för det är deras liksom vardag som på något sätt sen ska bli deras kultur. Mm. Så balansen är både och, att sätta upp ramar och skapa, men samtidigt också låta det hända.
Ja, men för du var inne på det också, att, så här, men att skapa kulturen där, att dela med sig, att det finns skyddsnät, att testa på, det är ju ett sätt att sätta de här ramarna på något sätt.
Just det.
Av att, ja, men det här är liksom våran kultur, men som du säger också, att låta varje kanske individ bidra med liksom sitt perspektiv på något sätt.
Jag kan väl egentligen tillägga det, att jag tror liksom att det är väldigt viktigt för mig att få cheferna och ledarna eller medarbetarna att själva komma till insikt och själv uttala orden. Det här är viktigt för mig. Det är inte jag som ska berätta att det här är viktigt, utan att jobba på ett sånt sätt att det drivet och intresset kommer, så att man till slut själv säger, det här är en viktig fråga för mig.
Yeah.
Det här är viktigt för mig. Mm. Det är då kulturen som skapas kommer på plats.
Ja, verkligen. Det här med kultur och egentligen allt du pratar om också hänger mycket ihop med employee branding-delen. Alltså hur kan ni som företag göra er attraktiva för ny talang, alltså som ska komma in och jobba med er.
Mm.
Både det, alltså det hänger ihop med hur ni skapar allt det här internt. Ni har väl på något sätt lyxen inom citationstecken att vara ett publikt varumärke som Universal.
Mm.
Ni har lyxen att ha artisterna som också representerar liksom på något sätt att vilja jobba med musik. Mm. Och det, som utomstående har man en ganska tydlig bild av så här, men okej, det är det här de jobbar med, de här artisterna, det här de står för. Det finns ju såklart mer kan jag tänka mig, men hur, samtidigt så vill ju ni attrahera rätt talanger in i företaget och inte kanske bara den som blir attraherad av att wow, jag vill jobba med Taylor Swifts just kommande album. Så att ni vill ju fortfarande rekrytera liksom rätt. Så, och där att, samma sak där, att låta employee branding hända eller att aktivt jobba med det.
Ja.
Hur jobbar ni aktivt med att liksom få de här talangerna?
Nej, men jag är liksom, någonting som jag och ledningsgrupperna pratar väldigt mycket om, det är ju autenticitet. Mm. Att man behöver vara det man säger att man är.
Ja.
Att inte gå ut och slå sig på bröstet och säga saker som kanske inte stämmer eller inte våra medarbetare känner igen sig i. Så att hur vi jobbar här med det internt, det är ju faktiskt att jobba med frågorna på riktigt. Att kanske inte försöka liksom vara bäst överallt, utan ta reda på vad är viktigt för våra medarbetare.
Mm.
Och jobba brett liksom med dem, och riktat ska jag säga, med de frågorna.
Mm.
Värderingsarbetet är någonting som jag, en av de första sakerna som jag och Jocke och Joakim Johansson och Jonas Wikström, vdarna för publishing och Universal Music, diskuterar väldigt mycket att okej, värderingar, hur jobbar vi med det, hur implementerar vi det, hur förstärker vi det? Och tittar man på Universal Music, i Joakims liksom ledningsgrupp och i våran del av verksamheten där, så har vi tagit fram en värdering som heter Kaizen. Det står för continuous work, improvement, förlåt, continuous improvement. Och det handlar om att hela tiden hitta små förbättringar i det lilla, i det stora.
Mm.
Och att implementera ett sätt att faktiskt kunna ge feedback har varit en sak som vi har jobbat med, som att vi har precis lanserat ett intranät hemma, eller hemma säger
hemma.
Jag, på jobbet.
Det är bra att du trivs.
Ja, exakt, hemma på Universal. Där medarbetarna både anonymt men också välja, liksom, ifall om vi säger det, komma med feedback.
Mm.
Det här tycker jag att vi borde ge mer attention. Och sen adressera den feedbacken och säga, vi har hört, vi har förstått, vi har lyssnat. Det här kan vi göra, vad tycker ni? Framförallt ställa tillbaka frågan tillbaka, vad tycker ni att vi ska göra?
Mm.
Och med det sättet att arbeta, så tror jag att det är viktigt att tänka att employer branding, nummer ett är ju att ha medarbetare som trivs.
Mm.
Så att jobba externt utåt för att berätta hur bra man är, eller att satsa all fokus och energi på de som faktiskt arbetar i bolaget. Där tror jag employer branding handlar väldigt mycket om att de själva får berätta vad de upplever. Mm. Och så är ju mitt mål att få dem att känna att, eller medarbetarna att känna att de trivs och att de är bra. Och det är liksom, vi är en bra arbetsgivare. Sen har vi också möjligheten att få ha partners som er i olika sammanhang, där det kan vara Grammys eller det kan vara olika typer av konserter och sånt. Där vi får träffa väldigt många utav både kommande aspiratör på tjänster hos oss, men också tidigare medarbetare, som gör att vi också kan få jobba med att få feedback hur man ser oss utifrån.
Mm.
Exit-samtal, en jätteviktig del av HR-processen, det är ju att liksom konfidentiellt få uttala sig om hur ens tid hos oss har varit.
Mm.
Och kunna ge input och råd till oss på vad man hade önskat var annorlunda. Och i employer branding-sammanhanget i sig, så handlar det ju om att jag vill ju höra det, så att jag kan ju få en åtgärd till att göra den delen. Och den får jag inte för att gå ut och ställa mig och säga att vi är världens bästa bolag och ingen kan säga emot mig, utan den får jag att lyssna inåt och jobba aktivt inåt och vara med i verksamheten.
Mm. Säg att man ska söka jobb nu då, om vi vänder på det.
Just det.
och vi talar lite grann till den som förhoppningsvis verkligen, verkligen skulle vilja jobba.
Mm, mm.
Hur gör man sig attraktiv?
Hur gör man sig attraktiv?
Yeah.
Det finns många olika sätt att göra sig liksom attraktiv för en arbetsgivare. Jag tror framförallt att liksom det här som vi pratar om, fokuset och drivet, att på ett sätt kunna embody, på svenska säger man att kunna liksom berätta vad det är man kan, vad är det man vill, vad är det man önskar att lära sig. Att kunna liksom komprimera det. Jag tror liksom vi kommer sitta i en framtid där CV kommer vara 5 minuters inspelade videos. Jag tror att det är liksom en del av framtiden. Så att man får en känsla av personen, vad de kan. För att liksom på CV kan man liksom säga att ja, det här är kompetensen.
Mm.
Men när vi träffas så finns det otroligt många lager som är intressanta att liksom gå igenom för att titta på, för att återkoppla till kulturen. Är det här en person som skulle kunna passa in i företagskulturen? Är det här en person som skulle kunna bidra med att förändra och förbättra kulturen och de delarna? Så att jag tror att om man ska söka ett arbete så är det nog viktigt att kunna formulera vad det man vill uppnå och vad man kan bidra med. Det är viktigt att nätverka, att träffa människor runt omkring och liksom få en förståelse mer än att ha en idé av vad någonting är.
Mm.
Att om man söker ett jobb och säger jag skulle vilja komma in i musikbranschen, då är det väldigt svårt för oss att säga men vart skulle det vara.
Mm.
Men däremot säger jag att jag har identifierat ett behov och det här behovet tror jag verkligen att jag skulle kunna bidra med att förändra eller hjälpa er med. Och intressant tänker jag, det vill jag ju definitivt höra.
Mm.
Eller att där kan det vara en person som Jael Steinberg som är Music Strategy Director hos oss. Det här är ju vad hon har pratat om. Men jag tror jag ska sätta upp ett möte mellan de här två personerna.
Mm.
Att ju bättre du kan uttala och formulera vad du kan bidra med och vad du vill uppnå, desto större chans har du att faktiskt kunna hitta en arbetsgivare som passar för dig.
Verkligen.
Även längre tid också.
Mm. Mm. Jättebra.
Mm.
När tycker du att man ska uttrycka det? I liksom en ansökningsfas eller rekryteringsfas så att säga.
Mm. Jag tror att det finns många olika sätt. Det är en sak som jag tänker är att göra sin research, att titta så här, hur har bolaget i sig liksom så här, hur verkar de ta emot kandidater? Så.
Yeah.
Ta reda på vilken är rätt väg in i första hand. Så att man inte skickar sitt CV till en person på finance som du söker jobb på som A&R.
Mm.
Eller att du skickar en demo på någonting du har gjort för att söka en administrativ roll hos oss. Eller jobba som, för då blir första frågan, vill du vara artist?
Mm.
Eller vill du jobba med, inom musikbranschen i en, liksom en operativ roll inom musikbranschen? Att vara väldigt tydlig med vad är budskapet?
Yeah.
Vilken process är liksom att söka in, vilka vägarna in för att liksom nå rätt ifrån personer? Men också att på ett sätt kunna sätta sitt namn på kartan genom att nätverka, lära känna människor runt omkring, läsa på om bolaget framförallt. Och att inte vara, ta för snabba slutsatser när man berättar om varför man vill in i bolaget. Om du säger hej, jag skulle lite gärna vilja jobba på Universal Music för jag tycker det ska vara så spännande att få jobba i London de närmsta 6 månaderna. Vi är en svensk organisation, Universal Sweden.
Mm.
Vi har möjlighet ute i världen. Vi är en del av ett stort globalt bolag. Men vad vill du göra hos oss här i Stockholm?
Mm.
Vad vill du här i Sverige? Vilka artister vill du vara med och breaka som kommer från svenska marknaden som vi ska ta ut i världen? Det är den angeln som vi vill att man ska ha förstått skillnaden och förstå definiera förstå definitionen av vad rollen innebär, vad vi gör och vilken del som du kan vara med och bidra till.
Mm.
Eller värdera, ska jag säga.
Mm. Mm. Många jag träffar känner när de är intresserade av att komma in och jobba i musikbranschen så tittar de tillbaka på sin egen erfarenhet och säger, men jag har ingen erfarenhet av musikbranschen.
Ja, just det.
Jag har aldrig jobbat med artister, administration, nej, management, marknadsföring av musik eller artister. Men det behöver du inte ha gjort.
Nej.
Jag säger nästan varje gång att du skulle kunna ha så mycket, mycket, mycket mer som du kan bidra med som skulle kunna vara jättevärdefullt.
Just det.
För ett skivbolag, ett management, ett förlag, en bokare eller bokningsagent eller vad det nu skulle kunna vara. Så att det gäller ju att paketera dig och din kompetens mot den här rollen. Just om det, det är en annons som är ute.
Mm.
Eller att identifiera det här behovet som du sa innan det finns en annons ute.
Ja.
Och höra av sig och säga, jag ser det här.
Mm.
Kan vi ta ett möte?
Mm.
Eller liksom bara så här, jag kan fixa det.
Ja, just
kanske
det.
Lite snyggare formulerat. Ja, alltså. Ja. Men och då kommer det nästan alltid upp en så här, just det.
Mm.
Det handlar inte om att bara ha koll på musik.
Nej.
Egentligen. Du kan ha du är superpassionerad liksom, för musiken.
Mm, mm.
Ni har väl ganska många sådana liksom, exempel på personer nu som liksom har börjat komma in i musikbranschen som inte har den här klassiska jag har jobbat mig upp i musikbranschen.
Just det. Nej, men den delen som om man tänker så här, om du som söker arbetet vill veta vad händer hos oss från det att du har skickat in ditt CV, så skulle jag säga så här. Det första vi gör inom rekryteringsprocessen, det är att screena CV:n. Det är att man säger att man lägger CV:t här och sen så lägger man arbetsbeskrivningen här, sida vid sida.
Mm.
Hur många liknande komponenter finns det i det som vi faktiskt säger att vi behöver, och hur många liksom så här luckor, alltså the gap analysis, för så här, vad är det som saknas här?
Ja.
Och precis som du säger när det gäller paketeringen av dig som potentiell liksom medarbetare hos oss eller kollega till oss, så handlar det någonstans om att kunna visa fram på mina de här punkterna som matchar upp mot det här. Om du inte kommer från branschen men ser att det här låter ju jättespännande, nu har ju jag jobbat här inom någon annan sektor och så vidare, men det där, digitalisering, det har jag jobbat med i 10 år snart. Mm. Eller vet du vad, jag är precis, de står här att man skulle gärna ha bra koll på sociala medier. Jag kanske inte har så mycket arbetserfarenhet, men privat så har jag fotat och jobbat med de här sakerna otroligt länge.
Mm.
Och jag sitter och stör mig lite grann när jag går in på det, arbetsgivarens liksom hemsida. Det här skulle de kunna göra mycket bättre.
Mm.
Ta några förslag och skicka, hej, vet du vad, om jag får komma in och göra det här hos er så skulle jag kunna se till att ni får det här utav oss, av mig.
Ja.
Jag tror att man ska tänka lite grann så, att liksom, vad är utgångsbehovet, vad är det som jag matchar med det här, men vad är det unika som gör att jag faktiskt adderar någonting också.
Mm. Mm. Och det där att titta på då arbetsbeskrivningen, men att inte behöva ticka alla boxar.
Ja, precis.
För att kunna söka, utan du kan ju faktiskt, som du säger, motivera varför du antingen inte har den, eller för att du kan lära dig, eller att du ser det på något sätt liksom, och ändå våga söka.
Mm.
Men där måste ju ni, det handlar väl också om så här employer brand och transparens, just att, att det här är inte kravspes.
Mm-mm.
Det kan ju finnas vissa krav som du behöver kunna, men det här är ingen kravspes, det här är liksom önskemål. Men det finns ju forskning på det, just att kvinnor känner att de ska ticka alla boxar, men skarvar något otroligt och känner liksom, jag besitter säkert det här.
Ja. Men det där är så intressant, och som sagt att under det här samtalet, jag tror att jag skulle kunna sitta och prata i många timmar, men man går in just på den här delen, för det är också en jämställdhetsfrågan, men om man också går in på vad blir mitt viktiga arbete i det här? Det är ju att skriva bättre arbetsbeskrivningar. Alltså berätta vad finns i det här.
Mm.
Men också vara tydlig i vad som är need to have and nice to have.
Yeah.
Så att det blir tydligt för medarbetaren också. Eller den som söker, kandidaten som söker tjänsten. Och att kanske liksom också kunna vara mer bred i sin beskrivning. Som inte det blir ett musikbranschspråk för en person som kanske skulle kunna dela väldigt mycket till våran bransch, för att man då inte kan ticka med boxarna.
Mm.
Men framförallt också att titta på, förutom den här matchningen och screeningen som man gör av CV:t, så tittar man också på hur ser gruppen ut? Det finns en gruppdynamik som att ta hänsyn till. Och då tittar jag väldigt mycket på personens liksom vad är det för människa? Och där blir personliga brevet så viktigt.
Yeah.
Är det en introvert person som älskar detaljer, som är väldigt nyfiken om att liksom på fritiden sitter en hjärna och håller på med något detaljrikt, kanske precis vad den här avdelningen behöver just nu, som har varit ute och flygit och jobbar väldigt mycket kreativt och kanske behöver bli ännu bättre på att liksom mer strategiska. Perfect fit i personlighet. Tittar man på en avdelning som kanske skulle må bra av att ha en mer extrovert person som jobbar med visioner och kreativitet och så vidare. Så vi har liksom, vad kan man, vad vill man, vad har man, men också vad är man?
Mm.
Och vad kommer man tillföra till gruppdynamiken i det här? Och det är så man bygger starka team. Så att därför säger jag också till kandidater att när det faktiskt inte blev den här gången, så betyder det oftast inte att det handlar om kandidaten. Det handlar om liksom timing.
Yeah.
Det handlar om vad bolaget är just nu. Det handlar om vad man faktiskt önskar att ändra på. Vad man önskar att liksom strategiskt sett växa mot. Och det betyder inte att det inte blir den här gången att det aldrig kommer hända. Utan vad skulle jag kunna göra för att bygga på de här tills nästa gång det är dags? Vad vill jag kunna berätta då? Att sen sist vi pratade så har jag faktiskt gjort det här.
Ja. Yeah. Jag tänker på det här med, du var inne lite grann på det i den här frågan, just förändring.
Mm.
Och musikbranschen är ju en bransch som svänger något enormt.
Ja.
Både liksom trendmässigt, men tekniskt mässigt också. Hur liksom distribueras musik, hur lyssnas musik. Det här kräver ju ganska snabba åtgärder i vissa liksom fall för att inte hamna efter. Och förändring är ju någonting läskigt i grund och botten för människan. Något som man inte är riktigt liksom beredd på kanske. Och jag tänker kopplat då till att ni i ledning till exempel tar ett beslut om att vi ska nu måste vi ändra riktning här, eller vi måste förändra det här.
Just det.
Hur det på ett så liksom, det ska inte lindas in i bomull.
Nej.
Mot de anställda och liksom avdelningarna, men det måste fortfarande formuleras och kommuniceras tydligt kring att det här är en möjlighet, eller det här är liksom utveckling snarare än förändring.
Ja.
Hur tänker du där?
Nej, men jag tror en av de liksom delarna som var viktigast för Universal Music Group när de rekryterade till min tjänst för Vice President för People, Culture and Inclusion var just förändringsarbetet. Att kunna jobba med att stärka organisationen i själva förändringsarbetet. Jag har ju en bakgrund som change manager, vilket gör att jag har liksom fått hela metodiken och arbetet och jobbat väldigt mycket i stora förändringsarbeten. Och där handlar det om att liksom både förstå att saker och ting har sin tid.
Mm.
Att förstå människors reaktioner på förändring och kunna förstå när man är mottaglig, man är mindre mottaglig, vilket steg är man i just nu. Och där har vi alla olika reaktionsmönster där man kan hamna i en förnekelsefas, man kan bli arg, man kan bli ledsen, man kan bli ganska numb, alltså att man så här inte gör någonting. Man kallar det oftast för den profilen som bystander, får se vad som händer. Och så har vi liksom när det gäller de som vill navigera, och de här finns i gruppen och de kommer påverka och smitta varandra. Att kunna jobba med förändringen på ett strukturerat sätt som gör att man kan, framförallt som jag säger, att inte ta beslut för snabbt och respektera de här människornas olika sätt att hantera eller processa informationen de har fått.
Yeah.
Och att hela tiden tänka på att det är så. Det finns något som kallas för förändringskurvan. Jag brukar alltid säga att en av de viktigaste sakerna som jag vill att människor ska ha kännedom till, man kan göra på ett väldigt enkelt sätt. Det finns en forskare som heter Kotler som har skrivit The Iceberg is Melting, som handlar om några pingviner på ett isflak som kommer behöva flytta på sig för att liksom isberget håller på att sjunka. Och då har de tagit med alla de här olika personerna och vad som händer under en förändringsresa och vad som faktiskt behöver göras. Så att som chef eller ledare behöver man medveten om den delen. Men som medarbetare så tror jag att man också kunna vara förlåtande till sig själv. Att just nu är jag faktiskt kritiken. För det här känns läskigt.
Mm.
Just nu är jag kanske den personen som funderar på vad innebär det här för mig? Eller så kanske man är just den här som liksom bystander, och det ibland kan det handla om att man faktiskt inte bryr sig. Och då måste man ställa sig frågan, varför bryr jag mig inte?
Mm.
Är det för att jag liksom inte har engagemanget kvar? Eller att jag känner att det här är inte viktigt för mig? Så att det handlar om för bolaget att jobba strukturerat med förändring, men det handlar också för oss som människor att börja förstå oss själva, hur vi agerar på förändring. För den sker liksom överallt, i samhället, i arbetsplatsen, i relationer, i familjekonstellationer. Och jag tror att vi blir mer och mer vana, men vi är kanske inte där ännu att vi kan sätta en diagnos på oss själva av vad är min reaktion när det händer.
Mm. Och i det här, som om vi går lite djupare, nästa lager då så att säga, så kan ju kriser ske och behöver hanteras.
Just det.
Antingen på grund av en förändringsstruktur eller förändringsarbete, eller bara liksom krishantering för att någonting inträffar.
Uh-huh.
Och där är du också ganska van vid att hantera det på olika sätt. Vad dina reflektioner kring det?
Nej, men mina reflektioner kring krishantering, det handlar ju om att konstant jobba proaktivt. Och det skulle jag säga liksom är egentligen röda tråden i alla frågor vi har varit inom just nu. Att jobba proaktivt och inte hamna i ett läge där vi arbetar reaktivt. Är vi reaktiva i talent acquisition-delen, ja, men då helt plötsligt står vi utan människor som, nu sa vi, det är ett privilegium för oss att vi är många som söker. Men om någon annan blir bättre på de sakerna som vi behöver vara bra på, då kommer det inte stå någon utanför dörren och önska komma in till oss.
Mm.
Samma sak gäller när det gäller en kris. Att försöka, jag skämtade lite grann och berättade inledningsvis om min morgon här när jag och min man pratade om liksom, att min hjärna går direkt in i liksom potentiella utfall. Och det handlar om att för att hantera kriser så behöver man kunna någonstans proaktivt kunna tänka, okej, om vi gör den här förändringen eller det här sker, vad har vi för åtgärdsplan? Mm. Vad är det vi faktiskt kommer göra för att det här ska liksom fungera bra? Och det tror jag också man som kandidat kan göra när man söker ett arbete, att kunna tänka på det sättet, att liksom, vad är mina olika alternativ? Om det inte blir det här, vad skulle nästa alternativ kunna vara? Krishanteringen handlar om att proaktivt försöka förutse det man kan och inte hamna i ett reaktivt läge. Men sen också att när man hamnar i en situation, för man kan inte alltid kontrollera saker och ting, så behöver man i alla fall ha en plan för hur gör vi med oförutsedda händelser.
Precis.
Att man har en setup runt omkring det.
Mm. Så att försöka identifiera, okej, vad skulle kunna hända?
Mm.
Ha någon slags plan för det, hur vi reagerar, hur vi hanterar det när det väl inträffar.
Just det.
Och sen en separat del då för oförutsägbara kriser så att säga.
Ja. Mm. Och sen så återigen, kommunikationen is key här, att medarbetare vet vad det är, vad det innebär. Våra partners eller artister vet att vi har den här planen eller det finns de här möjligheterna för att hantera en eventuellt uppkommen krissituation.
Mm.
Det gör ju också helheten av att prata om att då blir det inte så otroligt, vad ska man säga, då blir det ju inte lika känsligt med en förändring eller ifall en kris sker, för att då kommer ju tryggheten. Mm. Lagret av trygghet är att veta att vi faktiskt redan har en plan.
Mm.
Mm. Och det handlar ju samma sak för som då man tittar på rekryteringen, att som kandidat veta att man har flera olika planer till hur man ska nå sitt mål eller nå sitt drömjobb, gör ju att man vågar ännu mer för att man har olika alternativ.
Mm.
Så krishantering, organisationsförändring och medvetenhet, de hör ju allihopa ihop.
Verkligen.
Och det hos oss gör ju att vi skapar en kultur för alla de här delarna, där de får en plats.
Mm. Härligt. Om vi ska avrunda lite och titta framåt och men framförallt lite utmaningar framåt, tänker jag.
Mm.
Om vi börjar med liksom arbetssätt eller strategier för att möta behovet hos egentligen inte bara, jag har skrivit olika generationer av anställda i musikbranschen som musikbranschen är uppbyggd av. Nu, de senaste åren har det kommit in mycket yngre talang. Men äldre generationer jobbar ju fortfarande kvar. Olika nivåer av liksom erfarenhet, olika generationer. Men det här handlar ju också om inclusion-delen överlag. Liksom att möta behov hos olika personer, generationer framåt. Vad tror du kommer vara utmanande ju snabbare utvecklingen går i musikbranschen?
Ja. Nej, men här handlar det väldigt mycket om att tänka diversity när det gäller framtidsarbetet. Att det finns både liksom en fråga som handlar om etnicitet, det finns en fråga som handlar om jämställdhetsfrågor och så vidare. Och för att förbereda oss för framtiden så måste vi tänka på hur det utvecklar sig samhället. Alltså vad händer ute i samhället? Vi ska ju någonstans spegla där. Så att bygga starka team som kan, precis som samhället, återspeglar alla de här olika delarna är oerhört viktigt. Vi behöver nyfikna unga som har drivna nya idéer, samtidigt som vi behöver de som kanske jobbar mer traditionellt och har varit med länge och har med sig många erfarenheter från tidigare. Att till exempel vara med och bygga en artistresa, att sätta upp en turné, exempelvis som vi tar United Stage hos oss. Och sen så tror jag att vi bygger väldigt mycket våra organisationer på entreprenörer. Det vill säga att man har en vision, en idé, en dröm som man vill uppfylla för våra artister eller samarbetspartners. Och då tror jag att en av de delarna som pratar väldigt mycket med mina kollegor om, så handlar det om att kunna få möjligheten att utvecklas i olika stadier. För att den som kan vara en utmaning för en ny medarbetare som till exempel sitt första jobb eller vad det nu kan vara, så kan det ju vara att man inte har erfarenheten. Och då att para sig ihop och jobba nära någon som har det traditionella, liksom mer ett scope av en historik, är ju väldigt lärorikt för den här personen.
Verkligen.
Men för en person som har varit länge i en bransch och liksom traditionellt har jobbat, så kan den ganska snabbt känna sig omsprungen av någon som har full koll på alla nya tekniker och saker, och liksom bara att få vardagen att gå ihop till hur olika system eller nya program arbetas med liksom i verksamheten. Att kunna få jobba tillsammans med en kollega som tycker att det där är lätt som en plätt. Det är också så man kan också som team bygga en bred kompetens inom olika områden. Och nu menar jag såklart inte kaffemaskinen, men jag menar också att förstå att vi behöver, precis som kulturfrågan, honor the past, alltså veta var kommer vi ifrån, vad är det som har byggt den här resan, men också vad kommer runt hörnet, vad är nästa steg, hur väljer jag att konsumera musik jämfört med min dotter som är 17 år som går runt i huset och spelar in. Hon skickar aldrig ett sms utan hon pratar in i telefonen så här. Att kunna spegla de här olika världarna tror jag är värdefullt. Det vi tänker på när vi säger att vi bygger det kring en entreprenör, det handlar ju om att lite grann så när man säger så här, du är stark så måste du vara snäll. Är du ett stort majorbolag så har vi också ett väldigt stort ansvar. Vi har ett ansvar mot våra artister, vilket gör att vi också behöver ställa höga krav på våra medarbetare. För att kommer du som artist och har signat ditt artisteri till oss, så förväntar man sig att vi har koll på hur ser en bra releaseplan ut. Hur planerar man en konsertturné på bästa sätt? Och att hela tiden hittar de här, det jag liksom fröt när det gäller en kandidat, det är ju driv. Att man faktiskt vill på ett sätt sätta sig in och förstå, vad betyder det här för våran artist? Vad är det jag ska göra? Så jag tror framtiden, det handlar nog ännu mer om att kunna vara mottaglig för feedback och förstå att det sätter höga krav på att jobba i en bransch som faktiskt har hand om någon annan persons drömmar. Med det kommer liksom ansvaret i majorbolaget.
Superbra. Det får avsluta för idag.
Ja.
Tack så jättemycket för mycket trevligt samtal. Och tack som sagt, mycket. Vi får ta en uppföljning, en 3 timmars session lite senare med lite mer strategier och verktyg och sådana saker ännu djupare.
Ja, tack så mycket, det var jättetrevligt. Och jag ser fram emot att fördjupa mig i FIRO-modeller och rekryteringsprocesser framöver.
Jag med. Tack så jättemycket.
Tack så mycket.
Ja, det var allt för idag. Så stort tack för att du har lyssnat. Vi uppskattar verkligen att du stöttar podden genom att lyssna. Och vill du stötta ännu mer, se till att klicka på följ-knappen så att du får uppdateringar så snart vi har ett nytt avsnitt ute. Har du tips om personer som du tycker ska vara med i podden, ämnen som vi ska ta upp, frågeställningar som vi bör bena ut, hör jättegärna av dig till oss då på info@dmgeducation.se. Återigen stort tack för att du har lyssnat. Vi ses nästa avsnitt.